att du fortsätter att vara här mitt ibland oss och vi inte behöver vara oroliga för något annat. Och vi vill ju det, Herre. Vi vill ju att du ska vara mitt ibland oss. Vi vill ju att du ska påverka oss. Att ditt ord ska ha framgång i våra liv. Att anden ska vara starkt över oss. Det vill vi, Herre. Vi behöver det. Tack så mycket för att det sker nu. Fortsättningsvis här också. Och att du hjälper mig med den här delen som vi går över i nu. Tack för bönesvar. Amen. Och då vill jag säga också att den här uppmaningen som vi hörde här genom Elvor, att eller om det nu var Janne som uppmanade till att be. Jag minns en kvinna från den församling där jag växte upp. Filadelfiaförsamlingen i Lammhult. Och det fanns en liten utpost som hette Sions slätte. Det fanns en kvinna. Varje gång hon reste sig och bad så föll Guds ande. Alltså, vi kanske inte läser exakt om den gåvan att be så att Guds ande faller. Eller gåvan att be så, va. Men trons gåva finns. Gåvan att tro. Och jag är säker på att hon trodde att det skulle hända något när hon bad. Vi vet inte vad det var för någonting som gjorde att när hon började be så infann sig en märklig, stark känsla av Guds närvaro i, som att hon hade en kontakt med Gud som knappt vi andra hade. Det var märkligt alltså. Och därför skulle jag vilja säga till er att du kanske har gåvan att be så att andra blir berörda av Gud. Så sitt inte då kvar i en tystnad om det kanske är det du har fått av Gud att ge. Utan res dig upp och tjäna klart och tydligt med det du har fått. Mm? Dock är det ju inte alltid så att alla förstår ett visst andens verk. Och jag ska nu läsa ur kapitel 21 i Apostlagärningarna. Kapitel 21 i Apostlagärningarna. Det kan ju bli så där att den som framför kanske begriper, den som står i en speciell tjänst kanske förstår, men det är inte alltid säkert ens det, utan man gör ju det i tro. Man gör ju det i tro, tjänar i tro. Och det är inte alltid man har ett facit. Man vet knappt inte ens hur det ska börja, men det sker därför att den helige ande är stark i oss. Då ska vi läsa här i kapitel 21, 10-14. Och det är Paulus som skriver där: vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agabus kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa: så säger den helige ande, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han: varför gör ni så här? Gråter och slår ni modet på mig? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida i Jerusalem för Herren Jesu Kristi, för Jesu namns skull. När han inte lät övertala sig lugnade vi oss och sa: må Herrens vilja ske. Alltså här, Paulus han tog det till sig. Agabus han kom där, mycket märkligt sätt att bete sig egentligen. Vi kanske hade sagt: vad är det för en stolde den där alltså? Sådana kan vi ju inte ha här, utan bort med honom. Men Paulus han förstod att här är Guds ande, här verkar Gud nu. Så han tog till sig detta, men det fanns andra där som sa: nej, men så här vill ju säkert inte Gud att du ska göra, att du ska fara till Jerusalem nu för att råka illa ut. Det kan ju inte vara meningen. Och där vill jag hälsa er med: låt oss passa oss för att bestämma åt Gud. För det vi tycker ibland, att det kan ju inte vara Guds vilja, det kan vara Guds vilja. Även om det mänskligt sett ser ut att inte vara det, så kan det i alla fall alltså. Så när vi hör andens röst så är det alltid bäst att lyda. Alltid bäst att ställa oss till förfogande. Och det var ju väl att de lugnade sig och sa om att Herrens vilja sker där. Tänk om de hade sin sida sett, gått emot detta. Vad hade hänt då? Om vi tänker på fortsättningen och så vidare. Så det är jätteviktigt att vi ser de här våra sidorna. För det här att tjäna med andens nådegåvor kan leda till missförståelse, missförstånd och ensamhet. Det kan bli resultatet av en gåvotjänst att man blir ensam i ett visst läge. Ingen begriper sig på en utan tycker att det är ju en tok. Vad är det för någon? Jag är för så glad för att jag växte upp i ett hem där pappa var sådan, så han tyckte alltid att om det var någon som var lite underlig så sa han, ja men då är nog vi släkt med den. Och därför så fick vi med oss detta som barn. Att förakta ingen. För det kan vara inte våra släktingar. Och då tyckte han att det var ju lite roligt att vi hade en sån släkting. Ja, så jag skulle vilja säga det, att så kan det vara med Gud också. Låt oss inte förakta någon. Jag minns en som man föraktade som ofta tjänade med ett profetiskt tilltal, eller ett tungomålstal. Och det lät likadant varje gång när den här ställde sig upp och hade lite svårt kanske att vara lite upp och ofta sådär, och en del retade sig på detta. Och tyckte att denne Hilding, det måste ju vara något konstigt. För han har ju ingen ändring i sitt tungotal. Hur kan det då bli olika sen vid uttydningen? Ja. Men vet ni, så kommer en missionär som kan kinesiska. Ett speciellt språk inom det kinesiska som talas i ett särskilt område. Och hör detta. Och efteråt så frågar, vem var den mannen? Ja, det är ju våran Hilding, sa man där då. Så vet ni, så han har väl signat församlingen på en kinesiska, ett lokalt språk i Kina. Och alla blev tysta efter detta. Protesterna tog slut och alla tänkte, nej men vi får passa oss. Vi kan förstöra något för Gud som han vill göra. Så därför så är det så skönt det att precis som Hugo Odeberg fick lalla på ett enkelt språk, så kunde den här Hilding, som vi kanske tyckte, har han alla hästarna hemma, han brukade Gud att tala ett sådant språk, va? Det visar på vad det handlar om. Vad det handlar om. Nej, här får vi komma ihåg orden av Jesus till Nikodemos där i Johannes 3:6. Vinden blåser vart den vill. Och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer. Och vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Halleluja, säger jag bara. Vi kan gott vara lite blöta tvålar som inte det går att hålla i. Och få tag i. Utan rätt vad det är när vi kramar åt så sticker det iväg alltså. Förstår ni vad jag menar? Ja. För ett andens verk kan vi inte styra över. När vi börjar att styra och ställa med det och ska bestämma och så. Då går det bort. Då försvinner det ifrån oss. Så här ska vi vara intresserade. Vi har några fält att ta ställning till inom vilken anden verkar med sina gåvor. Så vi ska läsa ytterligare bibelversar. 1 Korintierbrevet 14. Och där läser jag vers 12, så ska jag läsa också vers 19, 1 Korintierbrevet 14. Och då kan jag säga på en gång att det handlar om Guds församling. Det handlar om den kristna gemenskapen, lärjungakretsen, som det rör sig om. Det var alltså 14 och 12. På samma sätt med er, när ni nu söker vinna andekrafter, försök då att få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Intressant, va? Så det är inget konstigt att nådegåvorna är verksamma i Guds församling eller i lärjungahopen eller i cellgruppen eller i de som möts som här idag exempelvis. Det är inget konstigt, alltså helt naturligt utifrån det gudomliga perspektivet. Och vi hade också vers 19, tänkte jag på där. Men i församlingen vill jag hellre tala med fem ord med mitt förnuft, så att också andra får lära sig något än tusentals ord med tungor. Ja, där fick vi en sida utav det, att det är inte tungomålstalet som är det främsta. Det är en del av nådegåvspaketet, om vi säger så, men det är inte den främsta. Det främsta är att vi begriper, att vi får med oss något som vi förstår, att vi kan gå vidare med detta och ge vidare till andra kanske. Och det betyder inte att nådegåvor ligger i konflikt, men det kan betyda att vissa nådegåvor är mera för ett sammanhang än andra. Alltså Guds församling, där ska nådegåvorna vara i bruk. När vi har möts som kristna i olika sammanhang, så ska nådegåvorna vara i bruk. Men också i den troendes eget vardagsliv. Hos den enskilde kristne ska det också vara så. Och i den tjänst som vi då har för Gud. För det är väl så att vi är i tjänst för Gud när vi lever vårt liv. På en arbetsplats, Karina. Nu nämnde jag inte henne av särskild anledning, utan bara för att jag kom henne så, ja, på ett sunt sätt menar jag, så liksom, ja, så nämner jag henne här nu, därför att det är ändå så att vi i de sammanhangen, i yrket, det är ju en tjänst för Gud. När vi utför ett arbete så tjänar vi Gud, det säger ju Bibeln att vi gör. Att vi står i en Guds tjänst. Men också när vi odlar fritidsaktiviteter. Jag var och spelade minigolf med lille Leo 10 år i häromdagen. Det blev lite vackert väder och den lille luringen, han är så ostyrig, så jag klarade inte av att ta med mig. Men Leo är lite lugnare och jag tog med mig honom. Han skulle spela minigolf första gången i sitt liv. Och om... Jag har ju alltid lite svårt för att låta bli det här med att prata med folk och sådär. Så att han som vi var, som gav oss bollarna och klubborna där. Och jag berättade att jag har min dotter hemma från USA. Det här är hennes ena grabb där. Och han har aldrig spelat minigolf förut. Men nu ska han få göra ett försök. Och så vet ni. Så spelar han så bra. Han är lugn och sansad. Så spelar han så bra. Så att han hade 2 spik. På 2 utav banorna så hade han 2 spik. Och jag ropar halleluja. Och den där mannen, han som hade delat ut klubben, han tittade. För jag blev så glad. Alltså. Och vet ni, det kan vara en profetia. Bara ett halleluja i ett sånt sammanhang. Det var många som var spelare. Och det var ju mycket tittande då liksom. Vad är det här för några som är på plats nu, va? Ja. Så jag vill bara säga det, att vi kan ju tjäna med nådegåvor i vår vardag. Det är alltså vardagsnära nådegåvorna. Ibland behöver man tala om detta som om att det inte vore vanligt. Men är man fylld av det Guds ande, så är man ju fylld vare sig det är söndag eller måndag. Visst är det så, va? Så det stänger ju inte av när det är söndag kväll och så kopplas det på sen på lördag morgon igen eller någonting, eller vad det nu är. Eller när man går till gudstjänsten först. Utan det är ju ett liv man lever. Man lever ett liv i anden. Vi ska se vad som står här i 1 Korintierbrevet 14:2. Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Det är ju en gåva. Vilken underbar gåva. Att vi befinner oss i ett visst läge. Och känner att nu behöver jag verkligen vara nära Gud. Ja, då kan man tala i tungor. Då kan man släppa fram detta hos sig. Och ingen behöver höra det. Det kan vara på din arbetsplats. Jobba på Volvo. Eller sitta med IT-arbete. Så plötsligt kan du känna, jag skulle vilja tala tungor. Så jag bara säger, gör det. För det är en del av det här gudomliga som vi är i. Man kan ha det i sitt vardagsliv alltså. Apostlagärningarna 16. Då är man ute här i tjänst för Gud, ett uppdrag. Och det är ju ett par stycken där. Paulus och Silas. Läser vi om där i Apostlagärningarna 16:16-18. När vi en gång gick till bönestället. Så det här var på vägen dit. De hade inte kommit till bönestället än. De hade inte träffat de andra kristna än, utan det var bara de två som gick där. Så mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sin ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: "Det här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er." Men det var väl bra. Vilken hjälp med reklamen inför det här som skulle hända nu. Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet. Det vill säga, nu upplevde han med hjälp av den heliga ande att det här stämmer inte. Här är någonting som inte är riktigt. Och jag är lite glad för att det till och med står att han förlorade tålamodet, för att ibland kan man behöva säga till på skarpen. Jajamensan. Jag minns, jag var i Umeå pingstkyrka en gång och undervisade om antroposofi. Och många antroposofer var närvarande. Och mitt under det att jag höll på med undervisning där, så ropade en kvinna långt ner ifrån: Vad är du rädd för?" skrek hon. Då kom Guds ande över mig. Så jag ropade tillbaka: "Och vem är du? Ställ dig upp och tala om ditt namn." Och då ställde hon sig upp och talade om sitt namn. Och sen så hade hon inget mer att säga. Det var som att det tog slut för henne. Och då sa jag: "Jag är inte rädd för antroposofin eller för antroposofer, men jag är rädd för den onde," sa jag. "Och jag ställer mig till Guds förfogande, och det är därför jag är här, för att undervisa om antroposofi eller New Age, vad det nu kan vi kalla det för liksom." Och därför så kan det hända ibland, alltså, i sådana lägen. Och nu ser vi här vad som skedde. Så höll hon på i flera dagar till Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for anden ut. Och det var någonting som hände med den kvinnan där uppe i Umeå pingstkyrka. Det var som att det dog någonting hos henne. En kraft som försvann, som hon hade samlat på sig från den onda andevärlden. Och då vill jag säga att i den totala kampen mot ondskans andemakter så får vi också del av nådegåvor för att bruka dem. Och jag tror att det var en trons gåva som fanns i mitt liv där och då vid detta tillfälle som gjorde att jag kunde uttala på det sättet. Och vi ska se här andra Korintierbrevet vill jag att vi läser. Andra Korintierbrevet kapitel 10 och 3-5. Vi kan ta till och med till 6, 3-6. Och då lyder det så här. Paulus, som uppfylld av den heliga ande, säger: "Jag lever i världen." Och det är ju precis det vi ska göra, va? Vi ska ju inte gömma oss. Om inte vi nu behöver på grund av förföljelse. Annars så ska vi ju leva vårt liv. Synligt för alla. Man ska veta var Gerd och Frank bor någonstans. Vad deras adress är, det är väl inte skadligt om man vet om. Där bor Gerd och Frank och de tror på Jesus. Det är väl bra. Ja. Så det är ju inte frågan om att vi ska gömma oss och gå i kloster och stänga in oss och krypa ner och inte visa oss. Jag lever i världen. Men strider inte med världsliga vapen. Halleluja, säger jag bara alltså. Till det vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader. Alltså det måste ju vara nådegåvor som är med här, va? Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad så snart er lydnad har blivit fullständig. Vilket uttalande. Och det gör han ju inte i sig själv. Det är Guds ande som är över honom, som leder honom till att säga detta och detta blir nedskrivet. Så i kampen mot ondskans andemakter så kan vi få tjäna med nådegåvor. Nu ska jag komma in på den sista delen här kring detta idag. Frågan huruvida någon kan äga, citationstecken naturligtvis, en eller flera nådegåvor. Eller om man liksom får låna för stunden en gåva av den heliga ande. Det tror jag inte vi blir färdiga med riktigt. Hur det förhåller sig med det. För jag kan tänka mig att det kan vara både och i det här. Att om vi får för oss att vi äger en gåva, så vi blir lite för bestämda med det. Jag har de här nådegåvorna, så kanske inte Guds ande tycker om det riktigt. Det kan vara så att vi hamnar i konflikt med Gud, med Guds vilja, om vi blir för tydliga med det. Och samtidigt vill jag säga att det måste till ju ett mått av tydlighet. För att jag tänker mig att vi ska kunna veta lite vilka nådegåvsbärare vi har på plats när vi möts. Ja, men halleluja, här har vi syster Stina, hon tjänar ju, vi brukar ju tjäna med den gåvan. Och där har vi herr Karl, och han brukar ju bruka den gåvan. Och vad spännande det blir när vi möts då. Var och en har något liksom på något sätt att komma med. Men det får inte gå för långt där i avseende på det. Men jag är ändå lite mer åt den uppfattningen att har man fått ansvar, har man fått en gåva, så har man den att bära ansvar för. Eftersom Gud tar ju inte tillbaka kallelser och nådegåvor och gåvor och så som han har gett. Utan jag tror att det vi har blivit betrodda med och blivit uppfyllda med, det ska vi vara rädda om. Det ska vi vara rädda om. Och jag tänker mig alltså att man skulle kunna identifiera nådegåvorna. Nu ska jag läsa lite Romarbrevet 1 och 11 också. Romarbrevet 1 och 11. 1 och 11. Då läser vi så här. Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta. Kan man göra så? Dela med sig av nådegåvorna. Ungefär som att, ja, jag bjuder på nådegåvor idag. Jag delar lite med. Jag behöver inte så många, så att jag tänker mig att du kanske skulle vilja ha en Frank där alltså, och så vidare. Nej, nu menar jag inte att vi ska göra något löjligt av detta. Men jag tror att det ligger något i det här ändå. Att när vi möts så kan vi väl signa varandra genom att bruka nådegåvor. Så blir kanske till och med någon öppen för att ta emot. Och någon blir återuppväckt i sin gåva och så vidare. Så jag tror inte det är så liksom att man kommer med en korg och så delar man ut nådegåvor ungefär så där. Nej, så tror jag inte det går till. Men det är en mycket intressant bibelställen. Vet ni, jag kan bli så glad över sådana här bibelställen så jag dansar och har mig. Första Timoteusbrevet ska jag också ta med ifrån. Första Timoteusbrevet 4 och 14 där. Där står det ju så här, 14. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Alltså bevara det du har fått av anden. Det tyder ju på att man ändå kan ha det kvar. Att det inte bara kommer för en sekund och sen är det borta. Eller kommer för en minut och sen är det borta. Jag vet att det är någon som har sagt till mig att ja, men jag kan bara tala i tungan när Guds ande kommer över mig. Att jag kan bara stå till förfogande när jag är 100% säker på att det är Gud. Jag menar, hur säker kan man bli egentligen kring detta i vår mänsklighet? Utan det är ju ett liv i tro också. Det är ju ett liv i tro också som det är frågan om. Jag tänker också här på andra Timoteusbrevet. Vad var det jag läste kanske jag? Var det första Timoteusbrevet jag skulle läsa? Första Timoteusbrevet 4 och 14. Ska vi se vad det står där. Ja, där står det. Ta vara på den nådegåva du har. Den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. Det var ju ganska raka rör där. Att man kan ha en nådegåva och leva med den. och brukar med den. Hur var det, brukar den? Hur var det det stod om Filippos döttrar, vi läste inte det, som kunde profetera, står det. Filippos hade 4 döttrar som kunde profetera. Ja, det är ju jätteintressant alltså. Tänk vilken värld vi har att ta till oss, den gudomliga världen. Alltså, när det står att vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi Jesus Kristus. Där står det vårt politema. Det vill säga vår politik, vårt sätt att leva, det tar vi från himlen. Och så lever vi ut detta. Halleluja. Nu är det inte lätt här, ska jag tala om. Nu börjar det bli lite hett här framme. Så det är bäst att börja närma sig slutet. Romarbrevet 11 och 29 också. Romarbrevet 11 och 29. Vad har vi för någon text där? Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Pris för Gud, säger jag i detta. Det här är jättebra för oss. Så jag menar alltså att det ska kunna gå att identifiera nådegåvorna. Både i ett eget liv, men också vad som finns i församlingen, vad som finns i den kristna gemenskapen, vad som finns i gruppen av lärjungar. Det tror jag alltså att det ska vara så. Att vi ska känna till lite om varandra. Alltså det här blir ju alltid svårare ju större sammanhang det är. Men du var inne på det, var det du som var inne på det? Vad som händer i många församlingar idag där man lägger locket på när det gäller nådegåvorna och säger låt oss passa oss för sådan. För vi vet inte om det kokar över. Så det är bättre att det inte kokar alls. Och så lägger man locket på liksom. Och så stänger man dörren till detta. Men jag menar att det som behövs i den här sista tiden kanske innan Jesus återkomst, det är att vi blir tydliga i att tjäna med nådegåvorna. Att det verkligen får framträda i klarhet hos oss. Här är de. Och det är genom mig. Men såklart också genom dig. Vad du nu heter. Jag heter Sigvard, vad heter du? Tänker efter, jag heter det och det. Och hur mycket släpper jag till av för anden i mitt liv? Eller tänker jag hela tiden på att det är andra som ska göra det? Nej, jag tror att det är du som ska göra det. Jag tror att det är du som ska få vara med och tjäna med en nådegåva. Så ibland har jag tänkt att vi blir för försiktiga. Vi blir så rädda. Vi blir så påverkade av världen, av samhället. Vi ska vara så korrekta. Vi ska vara precis som vi ska platsa hela tiden. Vi anpassar oss. Och till slut blir det ingenting kvar. Men jag tycker vi ska ha mycket kvar. Halleluja. Att vi ska vara kanske de som är fröet till den sista väckelsen. Som kanske är den sista väckelsen innan Jesus kommer. Amen. I Herrens Jesu Kristi namn. Jag vill tacka dig Herre för att jag fick dela detta. Och jag ber att framförallt att det här ska påverka mitt eget liv. Att det ska sätta spår i mitt eget liv. Att det här får sjunka ner djupt och i en den helige andes mylla i mitt liv Herre. Så att det blir en god frukt av det. Tack så mycket för den här samlingen vi har idag. Och ske din vilja nu med fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för att ni stannade kvar till slutet och att jag fick göra färdigt. Och då kan jag säga på en gång, jag har inte gjort färdigt. Utan det finns mycket fortsättning följer i detta ämne för oss alla.